Gift Norrköping 11, Karlstad 9, Gävle 13, Mora 11, Sundsvall 9, Östersund 7, Umeå, Vilhelmina och Luleå alla 8 och Kiruna 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet är Tarfala med 0,3 minusgrader. Jag är tillbaks 08.55. Nu åter till Mikael Kulle och P1 Morgon. God morgon.
Ja, så möts vi igen en måndag i juni där väntar nyheter här i radio. Per Edberg med senaste nytt.
Och förstås då om det polska presidentvalet. Det är ju färdigräknat.
Annat på gång in i programmet. Adoptionsstopp och en ursäkt från staten för oegentligheten när barn adopterats till Sverige. Vi ska höra mer om den statliga utredarens förslag om en kvart ungefär. Och senare också samtalen som väntar mellan Ryssland och Ukraina idag. Det finns de som pratat om en cypernmodell för vapenvila. Vi ska återkomma till det och de ukrainska attackerna mot ryska bombflyg i helgen. Välkomna och god morgon. Klockan är 7.
Det polska presidentvalet är färdigräknat och resultatet blev en kalldusch för regeringen. Omfattande vanvård i flera år på kommunalt serviceboende i Göteborg. Och idag väntar nya förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina. Det är rubrikerna idag. Vi börjar med presidentvalet i Polen där det efter en dramatisk rösträkning nu alltså står klart att den nationalkonservativa kandidaten Karol Nawrocki vunnit. Något som kommer leda till problem för premiärminister Donald Tusk och hans regering.
När vallokalsundersökningen presenterades igår kväll så jublades det på Rafał Trzaskowskis valvaka här i Warszawa. Undersökningarna förespådde då nämligen en hårfins tunn seger för Warszawas liberala borgmästare och kandidaten för Donald Tusks parti Medborgarplattformen. Och Trzaskowski utropar också sig själv till segrare. Men hans rival, det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisas kandidat Karol Nawrocki, sa på sin valvaka att han till slut skulle vinna.
Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska, aby monopol.
Och i takt med att rösterna räknats under natten så står det nu klart att Karol Nawrocki fick rätt. Den 42-årige historikern från Gdansk blir Polens nästa president. Det här är ett svidande nederlag för premiärminister Donald Tusk och hans regering. Tusk kommer nu under resten av sin mandatperiod att få otroligt svårt att genomföra de förändringar han lovat, som att reformera rättssystemet och att liberalisera abortlagstiftningen. Den tillträdande presidenten lär blockera alla sådana förslag med sitt veto. David Rasmusson, Warszawa.
Personer på ett kommunalt serviceboende för hjärnskadade i Göteborg har blivit vanvårdade i över 3 års tid, avslöjar P1-programmet Kaliber idag. Detta trots att det kom in flera hundra rapporter om missförhållanden. En av de som bodde där var Parkinson-sjuka Henrik.
Jag tänkte, vad fan är han någonstans? Varför ställer du människor som inte bryr sig?
Henrik flyttade till boendet på Hundraårsgatan i Göteborg när det öppnade 2021. Det är till för personer med förvärvad hjärnskada. Och Henrik, som har Parkinsons, behöver ofta hjälp att ta sina mediciner eller sköta sin hygien. Men när han larmade dök personalen sällan upp och hans grannar kunde få ligga i sin avföring i timmar.
För jävligt. Det ska ingen människa behöva göra. Det är inte värdigt i Sverige att göra på det viset.
Problemen på boendet blev tidigt kända av chefer. Avvikelserapporter strömmade in från anställda som reagerade på hur majoriteten av personalen behandlade de boende. I en avvikelse står:
morgonpersonal gick in till den boende och det var en chock att se henne ligga på kortsidan av sin säng i fosterställning. Det fanns urin i hela sängen. Inkontinensskyddet var blött och sönderrivet. Den boende jämrade sig i obehag.
På 3,5 år skrevs över 400 avvikelser om boendet och där bor bara 10 personer. Det är personal som gång på gång glömmer bort medicinering, inte går på larm. Boende får variga liggsår och blödande hudutslag på grund av bristande omsorg. Ovanpå det talade många anställda inte svenska med varandra, så de boende förstod ingenting. Till sist splittrade förvaltningen hela personalgruppen, 17 personer, på grund av osund arbetskultur med inofficiella ledare som inte ville utföra sina uppdrag. Men då hade vanvården pågått i 3,5 år. Verksamhetschefen Kristina Kostet säger att man under åren har gjort olika insatser.
Det är gjort åtskilliga åtgärder, men tyvärr måste jag säga då, vilket jag är väldigt ledsen för, att det har ju inte räckt till.
Det här har ju alltså varit i år efter år. Brukare har fått ligga i sin egen avföring. Man har inte svarat på larmen. Man har inte hjälpt brukare med någon träning. Det här är alltså strokepatienter som har varit i princip helt utan träning i 3 år. Du måste ju ha förstått detta.
Det är fruktansvärt. Men de fallen du nämner här, de har vi ju verkligen uppmärksammat och försökt åtgärda. Sen kan jag bara beklaga, för det är inte så här vi vill inom funktionsstöd att en verksamhet ska fungera.
Verksamhetschefen Kristina Kostet, reporter Ola Sandstig vid programmet Kaliber som sänds här i P1 efter Ekots 10-nyheter idag. Sverige bör stoppa internationella adoptioner, skriver regeringens utredare Anna Singer på Dagens Nyheters debattsida. Enligt utredningen har det förekommit oegentligheter i samband med adoptioner och mänskliga rättigheter har kränkts. Utredningen lämnas över till regeringen idag. Kampen mot desinformation i Europa drabbas hårt nu när USA stoppat stödpengar till en mängd organisationer. Experter som Ekot har talat med anser att försvarsförmågan försämras av detta, och detta gäller även i Sverige.
My job is also one of those that has been terminated. I'm currently still employed but in the process of being terminated and closing our office.
Han är amerikansk expert baserad i Europa och arbetar med att bekämpa olika ryska hybridhot som desinformation. Men han har förlorat arbetet, ska stänga kontoret och vill därför inte uppge sitt namn under processen. Det här kommer att stärka extrema krafter, säger han till Ekot. När USA avvecklar bistånd och stöd till kampen mot informationspåverkan och oberoende medier drabbar det ett mångårigt demokratiarbete i Östeuropa och Rysslands närområde. Nätverk har byggts upp under decennier. Experter beräknar för Ekot att flera tusen personer påverkas i Europa. Risken är att Ryssland och Kina utnyttjar tomrummet. Det prisbelönta internationella nätverket OCCRP med undersökande journalister som granskar ämnen som desinformation, organiserad brottslighet och valpåverkan har också förlorat amerikanskt stöd. Drew Sullivan är grundare av nätverket.
It's been really a disaster for media, especially non-profit investigative reporting organizations, which were getting a large amount of their funds from USAID and the US government.
Det är en katastrof för undersökande medieorganisationer, säger han till Ekot, och vinnare är
corrupt politicians, libertarian billionaires, you know, corrupt businesses, the people who benefit from things going to hell is organized crime.
Korrupta politiker, företag och vissa miljardärer. Också organiserad brottslighet tjänar på att allt går åt helvete, säger Drew Sullivan. Sebastian Bay, svensk expert inom hybridhot, beskriver tomrummet i Europa nu som oöverskådligt. Det påverkar svensk säkerhet, säger han.
Men det riskerar ju absolut att undergräva vår försvarsförmåga både i Europa och i Sverige. Och när den här typen av verksamhet avvecklas, ja, då blir vi ju svagare på att möta främmande makts påverkan här då.
Reporter Beatrice Jansson. Ett nystartat förband inom försvaret ska skydda samhällets viktiga digitala funktioner, till exempel banktjänster, internet och eldistribution. Johan Pekkari är chef för strategienheten vid försvarsstaben.
För det här förbandet då så fokuserar vi i ett första skede åtminstone på finanssektorn, energisektorn och telekommunikationssektorn. Det är grundläggande parametrar för funktionaliteten i samhället som inte bara vi har identifierat utan även inom NATO.
Sveriges första cyberförsvarsförband startades för 20 år sedan. Detta nya fjärde förband blir en ny del av cyberförsvarsdivisionen och kommer att specifikt inrikta sig på det som kallas Sveriges digitala infrastruktur. Alltså viktiga funktioner för att samhället ska fungera, funktioner som Försvarsmakten också är beroende av. Förbandet sitter i Mälardalsområdet och följer den digitala världen noggrant i samarbete med civila experter. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp som sannolikt styrs av främmande makt snarare än de från mindre hackargrupper.
De genomför cyberförsvarsoperationer i syfte då att försvara de här systemen. Det är uppsökande verksamhet i de olika systemen.
Försvaret letar nu personal till det nystartade förbandet som består av en blandning av civila cybersäkerhetsexperter och officerare med cyberförsvarsutbildning eller ledarskapskompetens. Johan Pekkari konstaterar att de är medvetna om att konkurrensen om personal i den här branschen är stor, men han räknar med att Försvarsmaktens speciella förutsättningar och utvecklingsmöjligheter kan locka.
Vi har en uppgift som många lockas av, att vilja göra skillnad och bidra till något större. Det tror jag är en viktig del. Sen genomför vi verksamhet som man kanske inte genomför på alla andra ställen.
Försvarsminister Pål Jonsson välkomnar det nya förbandet.
Hoten, riskerna och sårbarheterna på cyberområdet har ökat. Vi ser allt fler länder som utvecklar allt mer kvalificerad förmåga. Vi ser också en ökad digitalisering i vårt samhälle som gör att vi är mer beroende av de här digitala lösningarna. Då behöver vi stärka cyberförsvaret och det här förbandet kommer att vara en viktig komponent i det arbetet.
Försvarsministern Pål Jonsson, reporter Thomas Hedman. Europeiska länder ligger bra till när det gäller att producera livsmedel till sin befolkning. Det här visar en ny internationell forskningsstudie som tittat på 7 olika livsmedelsgrupper. Alla europeiska länder, inklusive Sverige, klarar av att producera tillräckligt med mjölkprodukter. Även köttproduktionen ligger på bra nivåer. Försörjningen av frukt och grönt är det lite sämre ställt med. När det kommer till att vara helt självförsörjande är det enligt forskarna bara ett land i världen som klarar det, nämligen Guyana i Sydamerika. Nästa ämne i Morgonekot är frågan om vården i Sverige ska förstatligas.
I utredningen om statlig vård som presenteras idag väntas partierna dra olika slutsatser kring om staten bör ta över ansvaret från regionerna eller inte. Det finns en tydlig majoritet mot ett förstatligande enligt vad Ekot erfar. Det var Kristdemokraterna som inom ramen för Tidöavtalet tog initiativ till den parlamentariska kommitté som med hjälp av flera experter studerat för- och nackdelar med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för vården. Bland annat genom att följa upp erfarenheter från andra länder och ta lärdom av andra verksamheter som centraliserats i Sverige. Kristdemokraterna gick till val på att avskaffa regionernas ansvar för vården och förstatligandet har varit en hjärtefråga för partiet som hoppats på brett stöd i utredningen. Men Ekot erfar att partierna har gjort olika värderingar av de möjliga fördelar och nackdelar som ställs upp i utredningen och i grunden står fast vid sina tidigare positioner. 6 partier, oppositionspartierna, Moderaterna och Liberalerna, saknar bevis i utredningen för att det skulle bli bättre om staten tog över och pekar istället på stora risker. Medan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna enligt uppgift tvärtom drar slutsatsen att ett förstatligande behövs. Enligt vad Ekot erfar är samtidigt kommittén enig om att staten borde ta ett ökat ansvar för flera frågor där det finns skillnader i landet idag. Men det ska inte handla om ett delvis statligt huvudmannaskap.
Rapporterade Tobias Sandblad. Minst 6 människor har skadats i ryska attacker mot storstaden Charkiv i Ukraina, uppger regionens guvernör. Det ukrainska flygvapnet har varnat för attacker i flera ukrainska regioner under natten, däribland mot huvudstaden Kiev. Och idag väntar ännu en förhandlingsrunda mellan Ryssland och Ukraina. Det här mötet sker dagen efter Ukrainas omfattande attack mot flera ryska flygbaser.
Enligt president Volodymyr Zelensky var 117 drönare inblandade. Drönare som fraktades in i Ryssland dolda i trälådor Ukrainska agenter fanns också på plats. Några hade till och med kontor nära ryska säkerhetstjänstens byggnad i en av städerna. Alla drönare avfyrades med fjärrkontroll från lastbilar när samtliga ukrainska agenter återvänt till Ukraina. De lastbilschaufförer som gripits i Ryssland var helt ovetande om vilken last de hade. Så trots att Kiev sagt att de inte tänkte närvara vid dagens möte i Istanbul om inte Moskva först skickade över sin kravlista för vapenvila och fred, så kommer ett starkt Ukraina ändå till Istanbul. För trots att det officiella Moskva bara sagt att några få stridsflygplan satts i brand, så ger ryska krigsbloggare en bild som rimmar mer med den ukrainska. Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent.
Så vädret, Götaland och Svealand får fram på dagen växlande molnighet och lokala regnskurar och 13-19 grader. Södra Norrland, molnigt och tidvis regnskurar, 10-18 grader. Norra Norrland, regn som långsamt rör sig norrut i fjällen med inslag av snö. 5-10 grader i fjällen omkring noll. Och då är klockan 6:15 och Mikael Kulle och Pet Morgon fortsätter.
Med nya ämnen, ett stopp för internationella adoptioner, en ursäkt från staten och bättre stöd till de som har adopterats. Ja, det där föreslår nu en statlig utredare som har granskat oegentligheter i adoptioner till Sverige och vilken kunskap och roll som staten haft. Bakgrunden här är avslöjanden om hur barn bland annat stulits för att sedan adopteras bort. Flera gäster här i studion. Jag börjar hos Josefin Sköld som är granskande reporter på Dagens Nyheter. Välkommen.
Tack så mycket.
Ni publicerade en uppmärksammad granskning 2021 om brott i samband med just internationella adoptioner. Kan du ge några fler exempel på den här typen av missförhållanden?
Precis, då gick vi i huvudsak till ursprungskällorna, alltså de biologiska föräldrar som vars barn har adopterats till Sverige. De berättade bland annat om påtryckningar för att adoptera bort sina barn, vilket inte är tillåtet. De berättade också om hur barn har stulits på BB, att de har fått veta att barnet har dött efter förlossningen, men de har inte fått någon kropp heller att begrava. Det är också mammor som berättar att de har lämnat in sina barn till liksom, dagens motsvarighet i förskola och att barnen sen har varit borta.
Och efter de här artiklarna så tillsattes en statlig utredning då, den som nu är klar. Den kommer att presenteras i sin helhet vid 8:30 nu på morgonen, men det finns flera förslag från utredaren redan på DN Debatt som har kommit ut då. De här förslagen, är det sånt som de som blivit adopterade har velat se?
Det tror jag delvis att det är. Jag pratade med några adopterade igår kväll som ser väldigt positivt, särskilt när det kommer till det här erkännandet av att de brott och oegentligheter som de själva har funnit i sina adoptionshandlingar är sanna och att de erkänns av staten.
Ja, för vad
det
är
betyder
det,
mycket.
Vad är det utredaren kommer fram till här när det gäller just hur det här har gått till och vad som varit känt?
Hon skriver bland annat att hon har att det finns fler exempel på barnhandel. Hon skriver att det förekommer omfattande oegentligheter. Att helt enkelt att rättigheter har kränkts. Man har inte kunnat utreda om ett barn egentligen är tillgängligt för adoption.
Vad, utifrån det vi vet, vad säger utredaren om statens kunskap och inblandning, roll i det här?
Att den är otydlig och har varit. Man kan säga att staten har förlitat sig på tillsynsmyndigheterna som ska granska att adoptionerna går rätt till. Och adoptionsföreningarna som har förmedlat själva adoptionerna har förlitat sig på ursprungsländerna. Och att de är säkra på att det är en rättssäker adoption.
Man tror att någon annan har koll som tror att någon annan har koll.
Systemet har inte varit tillräckligt robust, säger de.
Josefin Sköld på DN, vi ska återkomma till dig, men bredvid dig här i studion finns också Hanna Wallensten som är psykolog och psykoterapeut och själv adopterad från Etiopien som ingår i den här utredningen. God morgon.
God morgon. Jag har inte ingått i utredningen.
Nej, inte du, men landet Etiopien, ja, tänker jag på där närmast. Att utredaren nu konstaterar att det förekommit oegentligheter i svensk internationell adoptionsverksamhet. Hur reagerar du på slutsatserna?
Ja, jag är glad Jag tycker att det är så otroligt värdefullt att vi fick till stånd en oberoende, opartisk utredning. För vi är många som har sett det här under lång tid. Och det behövde granskas ordentligt och opartiskt. Och nu är det gjort. Och tyvärr så bekräftar det precis det många av oss har tyckt oss veta ganska länge.
Varför är det viktigt att en utredare kommer fram till det här och konstaterar?
Därför att länge så har det varit så att när vi har lyft upp den här typen av problematik så har det hetat att ja, det låter som att det var ett enstaka olyckligt misslyckande i just det här fallet. Så att det har blivit väldigt mycket en fråga om någon sorts anekdotisk bevisföring och många har blivit liksom lite misstänkliggjorda. Det kanske du som är lite känslig eller det kanske ja, just det här enstaka exemplet. Nu får vi se här då. Det ska bli otroligt intressant att läsa utredningen. Men de har ju gjort ett, så vitt jag förstår, väldigt gediget arbete. Tittat på många länder, många omständigheter. Både privata adoptioner och de som är förmedlade av adoptionsföreningar. Jag tycker att det är viktigt. Och det här är ju en utredning som tillsattes med stöd av alla våra riksdagspartier. Så det ger en helt annan tyngd. Och Sverige är ju dessutom ett land som har adopterat allra flest barn per capita, så att säga, i relation till vår befolkning. Och då tycker jag att vi har ett särskilt ansvar också, att ta ansvar för om det nu inte blev rätt, om det gick fel till. Då har vi ett ansvar att granska vad var det som gick fel, hur ska vi försöka reparera, kompensera, ge erkännande upprättelse till alla de som har drabbats.
Och här vet vi ju inte allt om slutsatserna än så länge. Vi får vänta in utredningen, men vi vet ju en del förslag då som utredaren redan kommit med. Om vi tar ett av dem, att staten föreslås be om ursäkt för att kränkningar har förekommit och att också ge mer stöd till adopterade. Vad har det där för betydelse för dig?
Ja, jag tänker att det har en enorm betydelse att få ett erkännande att ens mänskliga rättigheter har kränkts. Samtidigt så är det ju det är smärtsamt. Det är smärtsamt för våra första föräldrar, det är smärtsamt för våra adoptivföräldrar, våra syskon, våra närstående, våra barn och oss själva.
Kan den smärtan någonstans kompenseras?
Nej, jag tror inte att man kan liksom kompensera. Vi såg ju det i till exempel den här fosterhemsutredningen. Alltså hur kompenserar du för någonting som har liksom slagit liv i spillror? Men det är ändå någonting väldigt väsentligt med om en stat har varit med och begått en orätt gentemot den. Att samma stat erkänner det och ger någon form av upprättelse. Och tar ansvar för det stöd som sen behöver ges. För det är också ett stort problem att vi har vetat om så länge att det finns en förhöjd risk för psykisk och social ohälsa hos adopterade personer. Men vi har ingen vård som riktar sig till oss. Det finns förfärande lite kunskap om vad som behövs för att hjälpa oss.
Och här föreslår man ett ökat stöd då, som sagt. Du, i din roll som psykolog och psykoterapeut, är du ju också i kontakt med många andra som adopteras till Sverige just nu. De förslagen som utredaren kommer med här, bedömer du att de flesta kommer tycka det här är bra, tillräckligt?
Jag vet inte hur förslagen ser ut än, så att det är svårt att svara på. Jag hoppas det. Ett resurscenter vore fantastiskt. Kunskapshöjning behövs. Hantering av våra akter. Många inte vet det att vi som har adopterats, vi har inte rätt till våra egna adoptionsakter idag.
Vad har det betytt för dig?
Ja, det betyder att jag kan inte veta. Jag vet inte exakt vad det var som hände när jag adopterades. Det gör att det är svårt att söka rötter, ta reda på alltså vem jag är, varifrån jag kommer, vad var mitt första namn. Jag kan inte mitt första språk, jag vet inte vilken religion jag är född in i. Jag vet inte. Och det här gäller oss alla. En del har fått med sig, men många har inte.
Hur mycket har det påverkat ditt liv?
Jag tror det har påverkat mitt liv jättemycket. Jag har ju valt att engagera mig och arbeta med frågor som rör internationell adoption. Så att det är klart det har påverkat mig jättemycket. Men jag tycker det väsentliga här är mängden. Och jätteviktigt naturligtvis att det är så olika. Det finns inte en person som har adopterat som är lik en annan. utan vi är otroligt olika. Det kan se olika ut under olika tider i livet för oss. Olika generationer har olika erfarenheter.
Säger Hanna Wallensten, och vi ska vänta in som sagt hela utredningen, alla förslagen. Vid 8:30 får vi veta mer om det, men vi vet att ett totalt stopp för internationella adoptioner av barn, kanske inte helt totalt stopp, men i alla fall ett stopp generellt för adoptioner internationella, kommer att föreslås. Josefin Sköld på Dagens Nyheter. Finns det fortfarande missförhållanden idag när det gäller adoptioner till Sverige, vet man det?
Det kan inte uteslutas. Och det är just det som är faran då, om man inte kan utreda ens rättssäkerheten kring en adoption.
Och det där hoppas jag att vi får höra mer om lite senare under morgonen. Josefin Sköld, granskande reporter på Dagens Nyheter, och Hanna Wallensten, psykolog och psykoterapeut och själv adopterad då. Jag vet att vi åtminstone har socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall för intervju vid 9:15 när hon har tagit del av denna utredning. Så vi återkommer till ämnet senare.
Singapore, måndag. Det här landet har lyckats med något sällsynt, att på bara några decennier skapa en folkhälsa i världsklass. Sedan 1960 har Singapore ökat den förväntade livslängden med 20 år. Bara under det senaste decenniet har antalet invånare över 100 år fördubblats. Ni kanske hört att man talar om blå zoner, platser i världen där människor lever längre och mer hälsosamma liv. Singapore är det senaste tillskottet på listan över blå zoner, men det sticker ut på flera sätt. För det första är det till skillnad från de andra platserna en helt och hållet urban zon med 6 miljoner människor på en yta stor som halva Öland. För det andra är Singapores hälsa något relativt nytt. Medan livslängden i andra blå zoner ofta härleds till kulturer och livsstilar som bevarats under århundraden, så är det faktum att singaporeaner lever allt längre en direkt följd av medvetna politiska beslut. Så vad är det man har gjort? Jo, vardagsmotion främjas genom en robust kollektivtrafik och privatbilism motarbetas. För att köpa en bil krävs ett särskilt certifikat som säljs på auktion till ett pris som kan vara högre än själva bilen och som bara gäller i 10 år. Lätt då att hellre välja promenaden eller cykeln. Landet har en sjukvård som ofta lyfts fram som en av världens mest effektiva. Jämfört med Sverige spenderar Singapore ungefär hälften så stor andel av BNP på sjukvård. Systemet bygger på en mix av offentliga och privata aktörer som visserligen kräver att invånarna själva sparar till sin vård, men nationella skyddsnät täcker stora vårdkostnader och försöker fånga upp de som inte har råd. Sist men inte minst är den sociala biten viktig. Omkring 80% av befolkningen bor i statligt byggda och förvaltade lägenheter. Det finns subventioner för låginkomsttagare och ett kvotsystem styr etnisk sammansättning i varje kvarter för att motverka segregation. Systemet är förstås inte utan kritik, men dess förespråkare menar att det skapar en stark social blandning där människor med olika bakgrunder möts och integreras. Forskning på andra så kallade blå zoner visar att människor där ofta lever nära inpå sina nära och kära. Och i Singapore kan den som bor tillsammans med sina föräldrar, eller som mest 4 kilometer ifrån dem, få bidrag på upp över 200 000 kronor. Det finns förstås mycket att invända mot i Singapores politiska system, där samma parti styrt sedan självständigheten för 60 år sedan och där man fortfarande tillämpar dödsstraffet, vilket man får säga inte är särskilt livsfrämjande. Men på hälsoområdet tycks man vara något på spåren. Och det handlar inte om sånt som man som besökare här snabbt lägger märke till, som de höga böterna för att röka i parken eller alla löpargrupper som skenar omkring i snabba glasögon. Singapores hälsoresa bygger på något mycket djupare än så. Och den visar att hälsa inte är en slump eller enbart ett resultat av personliga val. Det är något man bygger tillsammans. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
Och med det, Radiosportens Per Karl.
Och det kommer förstås att handla om golf och Maja Starks US Open-seger.
I natt skrevs ett nytt fint kapitel i den svenska golfhistorien när Maja Stark vann US Open, hennes första major-seger. Den 25-åriga svenskan gick ut i ledning på sista rundan och jagades hela vägen av den amerikanska världsettan Nelly Korda. Men svenskan höll undan, inte minst tack vare mycket säker puttning. Det här var den första svenska US Open-titeln sedan 2006 då Annika Sörenstam vann.
Sa Martin Hedberg, och så här sa Maja Stark på presskonferensen efter tävlingen.
I'm so happy. I didn't look at the leaderboards until I was on, I think, 17. And I wasn't as nervous as I thought that I would be, because it felt like I have somewhat control of my game and I kind of know what's going on.
Jag tittade inte på resultaten innan jag kom till 17:e hålet och då var jag inte så nervös som jag trodde jag skulle vara. Jag kände att jag hade kontroll över mitt spel, sa Maja Stark. I fotbollsallsvenskan så vann Mjällby med 2-0 mot Värnamo samtidigt som Sirius besegrade AIK med 3-1. De här resultaten innebär att Mjällby leder serien med 3 poängs marginal när allsvenskan tar sommaruppehåll. Alexander Johansson gjorde Mjällbys båda mål.
Otroligt skönt såklart. Jättegod känsla. Kul att få göra mål och framförallt kul att gå på ledighet som serieledare.
Din förklaring då till att ni leder serien med 3 poäng?
Vi tränar på matchliknande situationer tycker jag. Och det visar sig på planerna när vi spelar. Vi har en otrolig bred trupp. Vi har ju 19-20 gubbar som alla kan gå in i startelvan. Och vi kan faktiskt röra om ganska rejält i startelvan tycker jag. Och ställa upp ett riktigt starkt lag oavsett vem som spelar. Så det är en rolig upplaga i år.
Andreas Mats intervjuade.
Och då här i Pedmorgon när klockan tickar på mot 7:30 så tar vi en nyhetssammanfattning också från Ekot. Per Edberg finns här för att ge senaste nytt.
Sverige bör stoppa internationella adoptioner, skriver regeringens utredare Anna Singer på Dagens Nyheters debattsida. Enligt en utredning som lämnas över till regeringen senare idag har det förekommit oegentligheter i samband med internationella adoptioner och mänskliga rättigheter har kränkts. Personer på ett kommunalt serviceboende i Göteborg blev vanvårdade i över 3 års tid trots att det skrevs över 400 avvikelserapporter, rapporterar P1-programmet Kaliber. I de här rapporterna framkom grava missförhållanden, men trots det tog det 3,5 år innan personalgruppen på boendet splittrades. I Polen vann den nationalkonservativa kandidaten Karol Nawrocki presidentvalet med 51% av rösterna. Resultatet ses som ett bakslag för premiärminister Donald Tusk och hans regering som nu kommer få problem med att driva sin politik. Idag väntas Ukraina och Ryssland återigen träffas i Istanbul i Turkiet för att inleda nya direkta samtal. Enligt uppgifter till flera medier ska mötet börja vid lunchtid. Båda länderna ska ha tagit fram utkast till vad som krävs för fred och detta ska diskuteras under mötet. Ett nystartat förband inom försvaret ska skydda samhällets viktiga digitala funktioner som banktjänster, internet och eldistribution. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp från främmande makt. 2 personer har gripits efter en skottlossning i Vasastan i centrala Stockholm sent igår kväll, rapporterar P4 Stockholm. Det ska ha skjutits i eller vid en port, men ingen människa blev skadad.
Och nu ekonomiekot. Bostadsbolag som vill riva hus får allt oftare nej eftersom de innehåller skyddsrum. För bostadsbolagen kan det här ställa till problem. Katrin Holgersson är vd på branschorganisationen Sveriges allmännytta.
Det är ganska smärtsamt beslut att ta ett sånt att det ska tomställas för att rivas. Och när man då kommer till MSB och det finns ett skyddsrum med de här och det hindras, då kan ju de här planerna bli väldigt svåra att hantera. För hur ska du kunna ha en ekonomi för att hålla igång ett hus som ingen vill bo i?
Tomma lägenheter som inte går att hyra ut har på kort tid blivit ett allt större problem för många bostadsbolag. Ekot rapporterar nyligen att ungefär 8000 lägenheter står tomma, en fördubbling på ett drygt år. När rivning blir aktuell handlar det oftast om just tomma bostäder i kommuner med krympande befolkning och hus som kräver stort underhåll. Katrin Holgersson på Sveriges allmännytta igen.
De har ju en extremt bekymmersam situation för de har inga hyresgäster. De måste riva för att få upp ekonomin och så råkar det vara ett skyddsrum.
För att få riva ett skyddsrum krävs ett godkännande av MSB. Men sedan ett par år tillbaka har de blivit hårdare i sin bedömning. Siffror som Eko tagit del av visar att MSB under 2022 sa ja till drygt 50% av ansökningarna. Förra året blev det ja bara i 14% av fallen. Anders Johannesson är skyddsrumsexpert på MSB.
MSB har blivit strängare i bedömningen av avveckling av skyddsrum. Vi säger oftare nej nu, ja. Ja. I och med att kriget i Ukraina utbröt och det blir ganska uppenbart om att vi har ett oroligt läge i Europa, så är vi ju än hårdare.
När alla de tiotusentals skyddsrum som finns i Sverige en gång i tiden byggdes, så bidrog staten med pengar i hög utsträckning. Och enligt Anders Johannesson på MSB så är även det en viktig aspekt.
Så det är ju en investering som vi skyddar lite grann på det sättet.
Och reporter, det var Erika Mårtensson. Antalet konkurser i Sverige minskade med 2% i maj jämfört med i fjol, visar nya siffror från kreditinformationsföretaget UC, något bolaget kallar ett försiktigt trendbrott. Inom byggbranschen minskade konkurserna med 3%. Däremot ökar antalet företag som går i konkurs kraftigt inom partihandeln med 61% och inom hotell- och restaurangbranschen med 13%. Det pausade tullbråket mellan USA och Kina har blossat upp på nytt. USA anklagar Kina för att ha brutit mot överenskommelsen om att sänka tullarna i 90 dagar.
Enligt USA så förhalar Kina överenskommelsen som gjordes i Schweiz om att sänka importtullarna. Det var i mitten av maj som USA och Kina enades om att tillfälligt sänka tullarna till 30 respektive 10%. Innan dess var de uppe i så högt som 145%. Beskedet fick världen att dra en lättnadens suck, men nu ser striderna alltså ut att blossa upp igen. USAs president Donald Trump skrev i helgen på sociala medier att Kina har, citat, fullkomligt brutit mot avtalet, slutcitat. Peking å sin sida avvisar bestämt påståendena om att man har brutit mot uppgörelsen. I ett uttalande skriver Kinas handelsministerium att Washington har framfört falska anklagelser. Anklagelser som man säger strider mot fakta. Enligt Kina så är det istället USA som underminerar överenskommelsen. Bland annat genom att strypa exporten av AI-chip och hota med att återkalla visum för kinesiska studenter. Moa Kärnstrand, Seoul.
Så börserna, Tokyo minus 1,3%, Hongkong minus 2%. Shanghai-börsen håller stängt idag. En dollar 9,57 och en euro 10,89.
Och från ekonomiekots Filip Rangqvist till Vetenskapsradion och Anna Elström.
Varför återhämtar sig inte tumlarna i Östersjön när andra stora rovdjur har gjort det? Det är en fråga som toxikologen Anna Ros vid Naturhistoriska riksmuseet ställer sig efter att ha jobbat med miljögifter och marina däggdjur i Östersjön under årtionden.
Vi vet ju att det funnits väldigt mycket fler tumlare än vad det är idag. Mm. Och varför de inte återhämtas, vi kan bara spekulera i vad det kan vara.
Nej, det är lite av ett mysterium varför inte den lilla tandvalen tumlare återhämtar sig i Östersjön när andra större rovdjur har gjort det, som gråsäl, utter och havsörn till exempel. Det var i mitten av 1900-talet som många av Östersjöns marina däggdjur och rovfåglar led stor skada på grund av miljögifter som PCB och DDT när det kom ut i havet. Men miljön har förbättrats och många djur har återhämtat sig, men inte tumlarna. Det kan finnas många orsaker till det, säger Anna Ros, som att de fångas ofrivilligt i nät, buller, näringsbrist eller att de kanske är mer känsliga för nutida miljögifter som PFAS till exempel. Mer forskning behövs, säger Anna Ros, som oförtrutet jobbar vidare.
Så något skumt är det faktiskt. Nu kan vi, tror jag, inventeringar visa på att den fortsätter inte att minska i alla fall och kanske till och med stabiliseras eller en liten ökning.
Reporter var Joakim Lindvall, och mer om tumlarens fascinerande liv hör du i Vetenskapsradion idag klockan 12.09 eller redan nu i SR Play. Inte bara universitet i Sverige och Europa vill locka till sig topptalanger när Trump-administrationen begränsar forskningen i USA. När Donald Trump nu vill minska Harvards möjligheter att anta utländska studenter öppnar asiatiska universitet för att anta internationella studenter från Harvard som påverkas av den amerikanska politiken. Det handlar bland annat om Hong Kong University of Science and Technology och Tokyos universitet, skriver Nikkei. Och nyhetssajten konstaterar att den amerikanska politiken kan orsaka stora störningar i flödet av talanger över världen. Under 2023-2024 var 70% av de utländska studenterna i USA från Asien. En ny amerikansk superdator uppkallas efter Jennifer Doudna som fick Nobelpris i kemi 2020 för sitt arbete med genredigeringsverktyget CRISPR. Superdatorn ska ligga vid University of California i Berkeley och ska bidra till vetenskapliga upptäckter och användningen av AI. Ett viktigt område väntas bli inom genomik, det vill säga studiet av organismers hela arvsmassa med gener och deras funktioner. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Och det var nyheterna från Vetenskapsradion.
Och Pet Morgon i din radio eller appen Sveriges Radio Play. Vi konstaterar närmast att det verkar vänta nya samtal idag mellan Ryssland och Ukraina. Och på förhand så har helgens ukrainska rapporterade angrepp på ryska bombflygplan fått stor uppmärksamhet. Operation Spindelnät, som den kallats, har enligt den ukrainska underrättelsetjänsten förstört 40 flygplan tusentals kilometer in i Ryssland. Katarina Engberg, säkerhetspolitisk analytiker och senior rådgivare på CIEPS med oss nu. God morgon.
God morgon.
Utifrån de uppgifter vi har än så länge om det här, vad säger du om omfattningen?
Ja, det är ju en spektakulärt angrepp från Ukrainas sida där man ju lyckats smuggla in via lastbilar tydligen drönare som har attackerat strategiskt bombflyg på 4 olika platser, stora geografiska avstånd in i Ryssland. Det är, har de ju hållit på länge tydligen att planera, men att de lyckades genomföra detta är ju märkvärdigt.
Om allt detta stämmer som Ukraina säger, vilken betydelse kan det ha för kriget eller för den delen dagens samtal i Istanbul mellan Ukraina och Ryssland?
Ja, det kanske, om vi vet ju inte hur mycket av de där strategiska bombflygen som ju används för att skjuta långräckviddiga missiler in i Ukraina och orsaka stor skada. Vi vet ju inte hur många flygplan som är utslagna och därför är det lite svårt att bedöma den militära effekten. Men någon typ av effekt har det naturligtvis på Rysslands förmåga, i alla fall kortsiktigt. Men det tjänar väl framförallt som en väldigt moralisk stimulans och för Ukraina att kunna orsaka Ryssland så stor skada inne i landet. Ukraina utsätts ju hela tiden för angrepp och inte minst då på civilbefolkning och civila strukturer. Så det här är ett sätt att visa att vi kan också orsaka er stor skada, ni är inte säkra.
Katarina Engberg säger det, häng kvar där. Vi kopplar också in Gunilla von Hall som är Svenska Dagbladets korrespondent i Genève. God morgon.
God morgon.
Du har nyligen varit i Ryssland och skriver en text om de som pekar på en supermodell som en möjlig lösning på kriget i Ukraina. Hur skulle en sån modell se ut utifrån vad som sägs?
Ja, det är inget som kommer från officiellt håll, men en hel del bedömare, speciellt och Kremltrogna, men också andra ryssar, dryftar den här idén då att då skulle man stoppa kriget genom att frysa frontlinjen. Och då blir det en slags frusen konflikt utan någon aktiv krigföring med en buffertzon då som skulle kunna bevakas av exempelvis FN. Och då skulle de rysk-ockuperade delarna skulle inte erkännas som ryska. Och på det sättet skulle det likna Cypern som är delat i två med turkcyprioter i norr och grekcyprioter i söder, delad av en FN-zon sedan 50 år tillbaka. Hela Cypern är ju formellt medlem av EU, men EUs lagar gäller ju bara i den södra delen. Men det här betyder ju praktiken, skulle betyda att Ryssland skulle behålla 20% av Ukraina som de har illegalt ockuperat. Och det kan ju ses som en ren kapitulation från Ukraina. Och det sänder ju inga goda signaler till andra länder som också känner sig kanske hotade av Ryssland.
Men utifrån vilka som förespråkar en sån här Cypern-modell, bedömer du att det här är någonting som även Kreml skulle vilja se?
Ja, jag skulle säga att det här är deras en önskvärd lösning från Kreml i dagsläget. För det betyder att de får i så fall behålla 20% som de har tagit av landet. Och sen om det inte erkänns internationellt, det tror jag det verkar som det skulle vara en mindre huvudvärk. Så det här är definitivt en Kremlvänlig lösning.
Men när du varit i Ryssland då, vad märker du av opinionen i landet för att försöka få ett slut på detta krig mot Ukraina?
Enormt. Alla vill ha slut på det här kriget. Alla. Möjligen utom då en Kremlkärna som kanske vill fortsätta. Men det hörs från alla samhällslager i Ryssland. Man vill inte höra om den här som kallas då speciella militäroperationen, kallas ju kriget i Ukraina. Människor vill inte höra om det längre. Man vill att söner och makar ska komma hem ifrån fronten. Det finns en rädsla att det ska bli en allmän mobilisering. Men framförallt vill man ha slut på kriget, striderna, lyfta sanktioner, få Ryssland komma tillbaka till någon slags global värme. Men det är ju en väldig propaganda samtidigt som gör att många fortfarande stöttar kriget. Det finns ett folkligt stöd för den här speciella militäroperationen, framförallt ute i regionerna, i mindre städer, bland äldre. Där tror man att Ryssland vinner och har vunnit i 3 år i det krig som man påstår att väst har startat. Medan då yngre intellektuella kretsar, där finns det mindre stöd. Men man ska komma ihåg att det finns en enorm rädsla i Ryssland att yppa kritik mot kriget, den speciella militäroperationen eller armén. Det ses som brottsligt. Man kan sluta med att man grips, hamnar i fängelse. Så alla håller låg profil, men i stort sett alla vill ha slut på det här kriget.
Berättar Gunilla von Hall, som alltså varit i Ryssland nyligen, Svenska Dagbladets korrespondent. Om vi tar det här till dig, Katarina Engberg, säkerhetspolitisk analytiker. En supermodell som vissa i Ryssland förespråkar med tanke på att Ukraina då skulle på något sätt få ge upp områden. Är det här någonting som ens är realistiskt?
Det är väl så att den här idén om en möjlig cypernlösning har väl funnits, diskuterats sedan flera år tillbaka, baserat på helt enkelt på antagandet att ingen del rapporten, varken Ryssland eller Ukraina, lyckas militärt vända situationen på ett avgörande sätt. Och då fryser ju konflikten fast så småningom. Och då har man just aktualiserat frågan om Cypern som en referensmodell. Men man har också talat om Korea, där vi har en frusen konflikt med en FN-styrka. Och ibland har man talat om hur det ser ut i Västtyskland under kalla kriget, det vill säga man hade förlorat halva territoriet som man såg det, östra Tyskland. Men om det blev en historisk förändring igen kunde man få tillbaka det territoriet, vilket man ju också fick. Så det har funnits flera modeller, men det som gör den här supermodellen kanske politiskt mest aktuell oaktat genomförbarheten, det är ju faktiskt då att grekcyprioterna, södra delen av Cypern, har blivit medlemmar av den europeiska unionen. Och det ser man ju framför sig som en möjlighet för Ukraina, att Ukraina successivt kommer att bli medlem av Europeiska unionen, men inte NATO. Så det är kanske därför man zoomar in på just Cypern-alternativet. Men tanken på en frusen konflikt och ett stillestånd med en eventuell observatörsstyrka, det är saker som har diskuterats länge.
Och så har man pekat på svårigheten med en väldigt lång gräns mellan Ukraina och Ryssland som i så fall skulle bevakas där beroende på lösning. Men om vi tittar på samtalen idag i stort, Katarina Engberg, dessa samtal mellan Ryssland och Ukraina i Istanbul, vilka förväntningar, om några, är det rimligt att ha?
Ja, först bara när det du sa om den långa gränsen, det är ju så som att det är nästan 100 mil lång stridslinje, då är det varken i Korea eller var är det delade Tyskland. Så det är mycket svårt att tänka sig någon typ av övervakningsstyrka ut med denna gräns, så därför är Cypern kanske inte någon, kan inte heller överföras till Ukraina. Och en annan punkt är ju det som har att göra med samtalen idag. Är parterna beredda att göra upp överhuvudtaget? Har konflikten brunnit ut till den graden, eller den ena parten blivit besegrad, så att man verkligen vill sätta sig ner och uppnå stillestånd i alla fall, om inte varaktig fred? Ja, det tycker jag är väldigt tveksamt. Det må vara så att det ryska folket gärna vill bli av med den här specialoperationen, men hela Putins politiska gärning bygger ju på att han är
krigsfursten, att han återtar territorier som han anser, och man lever på ryssen, på drömmarna om det gamla ryska imperiet. Och Ukraina, jag tror inte de anser att de håller på att bli besegrade ännu, och nu med det här spektakulära angreppet har de ju visat att de kan utföra denna typen av attack. Så jag är inte säker på att Ukraina är berett till att verkligen några allvarliga samtal om stillestånd ännu. Utan jag tror att det här kommer till stånd i hög grad för att man ska hålla president Trump på gott humör där borta i Washington. Från båda parternas sida.
Vi får avvakta och se hur det låter. Tack till er båda två, Katarina Engberg, säkerhetspolitisk analytiker, och Gunilla von Hall, då, Svenska Dagbladets korrespondent i Genève. När vi nu tar lite kulturnyheter också, Andres Krisa, om illegal handel med kulturföremål.
Ja, tusentals kulturföremål har plundrats från museer i krigets Sudan, enligt UNESCO. Och nu uppger FN-organet för kulturnytt att det förekommer illegal handel med landets kulturskatter. Krista Pickat är chef för avdelningen för kultur- och nödsituationer vid UNESCO.
Our office, UNESCO office in Sudan, actually collaborated with local stakeholders in Sudan to monitor also the social media, and we did see that there is trade going on.
Enligt Krista Pickat har FN fått rapporter om att det pågår olaglig handel av plundrade kulturskatter från ett svårt krigsargat Sudan. En handel som sker bland annat på nätet och sociala medier. Bara från landets fem största museer har de senaste åren plundrats närmare 5000 kulturföremål, enligt UNESCO.
This is a country that is in a fragile state. That's why we should be very, very careful when we have reasons to believe that the artifacts on sales come from this country.
Utöver den svåra humanitära situationen med människor på flykt och svältkatastrof i landet, så har viktiga kulturinstitutioner och kulturarv både plundrats och förstörts. UNESCO, som satellitövervakar delar av kulturarvet, har kunnat se att 18 av landets museer drabbats av plundring, däribland Nationalmuseet och Nationalarkivet. Under våren har FN-organet gjort akuta stödinsatser vid landets världsarvslistade arkeologiska platser, såsom nubiska Meroe i Nildalen, med bland annat pyramider från 3000 år före Kristus.
Sudan is in a situation that is worrisome, all the more so as the conflict is not over. We also know that the local capacities are not there to put in place measures to protect their heritage, and this is why it's a responsibility of the international community to come to rescue.
Reporter Mina Benaisa. Skådespelaren Monica Nielsen är död. Hon hade en lång rad roller på teater, film och tv, men är kanske mest känd för att ha spelat Bodil i tv-serien Varuhuset. Dessutom var hon sångerska och deltog bland annat i Melodifestivalen 1966 med låten En röd vals.
Röd var ton i min längtans ljuva vals.
År 2006 så tilldelades hon en kunglig medalj för framstående konstnärliga insatser. Monica Nielsen blev 87 år. Efter 6 säsonger och 2 långfilmer är det dags för den tredje säsongen av Sex and the City-uppföljaren And Just Like That. Ylva Nilsson har tittat.
Galet vad de lyckats haverera en så bra serie, som en rejält yngre kollega uttryckte det häromdagen. Vilket ändå bevisar att den här medelålders guilty pleasure-såpan fortfarande lockar till och med en ung publik. Succé-tv-serien om de cocktail-sippande New York-singlarna Carrie, Samantha, Miranda och Charlotte var banbrytande när den kom 1998 i sitt sätt att porträttera kvinnor på tv. Självförsörjande, självständiga och med makt över sin egen sexualitet. En fyrklöver dessutom alltid på lokal, inte en spis eller hemmabjudning i sikte. Uppfriskande att tänka på i denna soft girl-era. I tredje säsongen av uppföljaren Ingen egentligen behöver, förutom hardcore-fansen, regerar tvåsamheten. Igen. Och eftersom skribenten och stilikonen Carrie Bradshaws eviga kärlek Mr. Big fått sätta livet till, har hon nu dammat av tvåan på listan, Aiden, med vilken hon har ett distansförhållande dömt att misslyckas. Han bor på landet och i komockorna där kan hon naturligtvis inte klacka runt. Kim Cattrells sexbejakande Samantha är sedan länge utskriven men kompenserad med mäklaren Sima. ett av försöken att bryta den sedan länge kritiserade vita heteronormativa rollbesättningen, där numer lesbiska Miranda också kämpar på med sin otränade gayradar. Så vad finns då kvar av den smarta humoristiska dialogen, den egna tonen och inte minst vänskapen som redan sent 90-tal klarade Bechdel-testet? Ja, så här oräkneliga bröllop, skilsmässor, begravningar och inte minst varumärkesplaceringar senare. En ganska småmysig, igenkännbar och oförarglig förströelse. Som ett helt okej potatismos. Eller som man säger på Manhattan, comfort food. Mer än en spritzig cocktail. Och det var väl ändå inte riktigt meningen.
Yeah, I got a postcard today. Well, what did he rate? Nothing.
Aww. Ylva Nilsson ger en tvåa till tredje säsongen av Just Like That på Max. Men nu fortsätter Peter Morn.
Ja, vi lämnar potatismos och cocktails, pratar honung istället, som kanske inte är honung. Vad kan vi som konsumenter göra åt det? I förra veckan så rapporterades att 90% av honungen som säljs i Sverige till stor del innehåller olika socker- och sirapslösningar. Det här enligt en DNA-analys som biodlingsföretagarna beställt. Maria Wiesel, du är konsumentvägledare på Svenska Konsumenter. God morgon.
Tack.
Den här analysen, DNA-analysen, bygger på en ny metod som fortfarande inte är godkänd i EU. Hur tillförlitliga är de här resultaten av fuskhonung?
Ja, i normala fall så förlitar vi oss väldigt mycket på DNA-analyser. Så jag har svårt att se att det inte stämmer. Och sen det här med fusk med honung som är utblandat med en massa andra saker. Då har vi ju haft, jag såg artiklar från 2013. Då man hade någon sirapslösning med lite honung i. Och då dömde Livsmedelsverket det här företaget i en företagsbot. Så det här är ju, har ju hållit på länge. Så vi behöver ju nya analysmetoder helt enkelt.
Kan man då säga att EUs metoder för att titta på om honung verkligen är honung räcker då inte
nej,
de till?
Nej, det gör det ju inte. För vi ser ju hur mycket fuskhonung som smiter igenom systemet, och då är det ju fel på de analysmetoderna, eller de är inte tillräckliga i alla fall.
Men med tanke på att det här varit känt i så många år, vad gör myndigheterna för att försöka skydda oss konsumenter från produkter som inte är varit med?
Alldeles för lite. För vi har ju sett artiklar efter artiklar länge i årtionden där det handlar om fuskhonung. Och det har hänt att man har agerat, men alldeles för lite. Så man kan ju titta både utifrån konsumentlagstiftning, konsumentköplagen. Du ska få det som står på burken, och det får du inte. Man kan titta på marknadsföringslagstiftningen. Man marknadsför någonting som inte är honung som honung. Så det finns ju mycket som Konsumentverket till exempel skulle kunna göra här, plus Livsmedelsverket.
Men i det här fallet som du nämnde då, när det ändå utdelats företagsbot, vad har krävts för att nå hela vägen dit?
Ja, då har man ju lyckats analysera fram att det kanske är majsstärkelse eller sockerlösning eller vad det nu är för någonting.
Men som kund då, när man står i butikshyllan själv, vad kan man göra för att inte bli lurad?
Det enda man kan göra är att ta svensk honung, för den har ju analyserna visat är honung och inte någonting annat än honung.
Kan man verkligen vara säker på att det inte finns något fusk alls även
absolut
på svensk honung?
Absolut kan du inte vara 100% säker. Men det som man har undersökt i alla fall, det är svensk honung och inga sockerlösningar eller melass eller sirap.
Vi har en gäst till med oss på länk, Martin Andersson, som är näringspolitisk expert på Svensk Dagligvaruhandel. Välkommen till P1 Morgon du också.
Tack så mycket.
Jag vet att du tagit del av den här analysen av honung som blandats ut. Hur ser du på resultatet?
Ja, vi har tagit del av analysen och vi tar det här på stort allvar. Men som nämndes här, problemet är ju att den här metoden inte är tredjepartscertifierad på något sätt. Så att vi har väldigt svårt att förhålla oss till den här, hur vi ska tolka de här testresultaten.
Men ser du anledning att tvivla på DNA-analysen då?
Ja, i nuläget så kan vi inte riktigt göra en bedömning hur trovärdig den här metoden är just för att testa honung. Men det vill vi att det ska komma på plats så snart som möjligt då. Så att vi har kontaktat Livsmedelsverket och även departementet och vår europeiska organisation för att som driva på i den här frågan. För att det är klart att det behövs bra analysmetoder på speciellt honung som är en sån känslig produkt.
Men kan man då säga idag att kontrollerna av vad som är honung är otillräckliga för att verkligen slå fast ett resultat?
Alltså alla de här produkterna som finns med i det här testet är ju testade av enligt de etablerade analysmetoderna, och de visar ju inte att det är något som helst fel på produkten. Men det är klart att om det finns en sån här typ av misstanke så behöver vi ju få fram bättre testmetoder för att vara helt säkra på att man kan stävja eventuella fusk, eventuellt fusk då.
Men om de här misstankarna finns, om de här DNA-analyserna nu visar att det här är utblandad produkt, vilket ansvar tycker du att handeln har när man ändå säljer någonting och säger att det här är honung och så kanske det inte är det?
Ja, alltså vi har ju agerat på det sätt vi kan i nuläget att försöka jobba för att få fram de här, en akkreditering av den här testmetoden då. Det är det vi kan göra just nu, för att som sagt de etablerade analysmetoderna som också myndigheterna kan luta sig mot, de visar att produkterna är helt korrekta då.
Och ändå har vi så länge hört olika uppgifter om att honung faktiskt inte alltid är honung. Borde man som handlare kanske varna kunderna för att det skulle kunna röra sig om någonting annat?
Nej, men jag tycker inte man som konsument ska vara orolig här. Och i nuläget så ser vi ju egentligen ingen anledning att varna eller någonting annat. Alltså produkterna är testade och motsvarar det som står på innehållsförteckningen helt enkelt då.
Maria Wisell, som konsumentvägledare, vilket ansvar har handeln här?
Ja, handeln har ju ett ansvar, för man ska ju inte vilseleda konsumenter, och är det inte ren honung i honungsburkarna, då får ju jag som konsument någonting annat än vad jag tror att jag får. Så jag tycker att handeln har ett ansvar här. Men det är bra att de ligger på och ser till att nya metoder blir godkända ju för analys.
Ja, vi får se om de nya metoderna när och om de blir godkända och vad de i så fall kan leda till. Stort tack till er båda. Martin Andersson hörde vi, som är näringspolitisk expert på Svensk Dagligvaruhandel. Och sist här Maria Wisell, som är konsumentvägledare på Svenska Konsumenter. Vi lämnar honungen. P1-morgon blickar framåt istället. En ny timme väntar med nyheter allra först Per Edberg när klockan slår 8. Vad hör vi om då?
Ja, bland annat mer uppgifter om ganska förskräcklig vanvård på ett boende i Göteborg som avslöjas idag.
Och om en kvart en diskussion som blossat upp efter att det rapporterats att en SVT-profil står åtalad för sexuellt ofredande. Är det ett ärende för HR-avdelningar eller för rättsväsendet? Åsikterna om det går isär. Vi ska få höra smakprov på det. Med nyheter allra först.
Morgonekot. Det polska presidentvalet färdigräknat. Resultatet blev en kalldusch för Polens regering. Omfattande vanvård i flera år på kommunalt serviceboende i Göteborg. Och Ukraina och Ryssland träffas idag för nya samtal. Det är rubrikerna. Först presidentvalet i Polen. Det har varit en dramatisk rösträkning under natten, men nu står det klart att den nationalkonservativa kandidaten Karol Nawrocki har vunnit. Och det här är något som kommer leda till problem för premiärminister Donald Tusk och hans regering.
När vallokalsundersökningen presenterades igår kväll så jublades det på Rafał Trzaskowskis valvaka här i Warszawa. Undersökningarna förespådde då nämligen en hårfins tunn seger för Warszawas liberala borgmästare och kandidaten för Donald Tusks parti Medborgarplattformen. Och Trzaskowski utropar också sig själv till segrare. Men hans rival, det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag- och rättvisas kandidat Karol Nawrocki, sa på sin valvaka att han till slut skulle vinna.
Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska, aby monopol.
Och i takt med att rösterna räknats under natten så står det nu klart att Karol Nawrocki fick rätt. Den 42-årige historikern från Gdansk blir Polens nästa president. Det här är ett svidande nederlag för premiärminister Donald Tusk och hans regering. Tusk kommer nu under resten av sin mandatperiod att få otroligt svårt att genomföra de förändringar han lovat, som att reformera rättssystemet och att liberalisera abortlagstiftningen. Den tillträdande presidenten lär blockera alla sådana förslag med sitt veto. David Rasmusson, Warszawa.
Och så här säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden om hur presidentvalet i Polen påverkar resten av EU.
Det har egentligen handlat om huruvida Polen ska ta ytterligare kliv mot ett mer EU-vänligt styre eller ha kvar en president som vill driva landet i en mer nationalistisk linje och driva en politik som på flera sätt går på tvärs då med EUs.
Är det några särskilda frågor då från EUs sida som du är inne på, så om man tänker särskilt på till exempel Ukraina eller andra där man väntar sig en linje från Polen nu?
Det stora problemet som man har sett från EUs sida när det gäller bristande respekt för rättsstatens principer i Polen, det har ju framförallt handlat om politisk styrning av landets domstolar och i viss mån också då hbtqi-frågor, där man tidigare pratat om att underlag och rättvisa, att man skulle ha hbtqi-fria zoner. Nu fick man ju inte det, men den typen av politik, det är ju det som man ser som då problemet här i Bryssel. Sen när det gäller Ukraina och satsningar på försvar, som är egentligen de stora frågorna just nu inom EU, ja men där vill ju både Navrotsky och Trzaskowski se stora satsningar på försvar, så där blir det ju inte någon större skillnad. Fortsatt stöd till Ukraina kan vi räkna med. Det som skiljer de båda presidentkandidaterna åt, det är ju att Navrotsky inte har han sagt att han inte vill ge NATO-medlemskap till Ukraina.
Andreas Liljeheden i samtal med Mikael Kulle tidigare i morse. Sverige bör stoppa internationella adoptioner, skriver regeringens utredare Anna Singer på Dagens Nyheters debattsida. Enligt hennes utredning har det förekommit oegentligheter i samband med internationella adoptioner och mänskliga rättigheter har kränkts. Den här utredningen lämnas över till regeringen idag. Personer på ett kommunalt serviceboende i Göteborg har blivit vanvårdade i över 3 års tid, avslöjar P1-programmet Kaliber idag. Detta trots att det kom in flera hundra rapporter om missförhållanden på boendet. En av de som bodde där var Parkinson-sjuka Henrik.
Jag tänkte, var fan är han någonstans? Varför ställer du människor som inte bryr sig?
Henrik flyttade till boendet på Hundraårsgatan i Göteborg när det öppnade 2021. Det är till för personer med förvärvad hjärnskada som behöver hjälp. Men när de larmade dök personalen sällan upp. De kunde få ligga i sin egen avföring i timmar.
För jävligt. Det ska ingen människa behöva göra. Det är inte värdigt i Sverige att göra på det viset.
Anställda har skickat in över 400 avvikelserapporter där det framgår hur stora delar av personalen misskötte sitt jobb. De missade ofta att ge mediciner och boende kunde få variga liggsår och blödande hudutslag på grund av bristande omsorg. Och dessutom talade många anställda inte svenska med varandra, så de boende förstod ingenting. Nina Johansson arbetade som stödpedagog.
Jag har jobbat i över 40 år i kommunen och jag har aldrig sett något liknande. Jag var i chock.
Nina och hennes kollegor tog upp problemen med ledningen.
Det händer ingen förändring, detta fortsätter. Man tar upp det på verksamhetsmöten, man tar upp det på rapporter, man tar upp det bam, bam, bam. Alltså det gör man vansinnig.
Till sist tvingades förvaltningen splittra hela personalgruppen, 17 personer. Men då hade vanvården pågått i 3,5 år. Verksamhetschefen Kristina Kostet säger att man under åren har gjort olika insatser som att anställa fler och öka kompetensen.
Det är gjort åtskilliga åtgärder, men tyvärr måste jag säga då, vilket jag är väldigt ledsen för, att det har ju inte räckt till. För det är inte så här vi vill inom funktionsstöd att en verksamhet ska fungera.
Verksamhetschefen Kristina Kostet, reporter Ola Sandstig vid Kaliber som sänds här i P1 efter Ekots 10 nyheter. Antalet personer som dömts till rättspsykiatrisk vård har ökat i Sverige och därmed har även trycket på platserna inom rättspsykiatrin ökat. De senaste rapporterna visar att beläggningen är 110% i genomsnitt i riket. Enligt en ny prognos ser efterfrågan på platser ut att fortsätta att stiga och enligt Sveriges kommuner och regioner kommer det behövas flera hundra nya platser inom den rättspsykiatriska vården. 2 personer har gripits efter en skottlossning i Vasastan i centrala Stockholm sent igår kväll, rapporterar P4 Stockholm. Det ska ha skjutits i eller vid en port, men ingen människa skadades. Under natten har en större polisinsats pågått i området. Kampen mot desinformation i Europa drabbas hårt nu när USA stoppat stödpengar till en mängd organisationer. Experter som Ekot har talat med anser att försvarsförmågan har försämrats och att det gäller även i Sverige.
My job is also one of those that has been terminated. I'm currently still employed but in the process of being terminated and closing our office.
Han är amerikansk expert baserad i Europa och arbetar med att bekämpa olika ryska hybridhot som desinformation. Men han har förlorat arbetet, ska stänga kontoret och vill därför inte uppge sitt namn under processen. Det här kommer att stärka extrema krafter, säger han till Ekot. När USA avvecklar bistånd och stöd till kampen mot informationspåverkan och oberoende medier drabbar det ett mångårigt demokratiarbete i Östeuropa och Rysslands närområde. Nätverk har byggts upp under decennier. Experter beräknar för Ekot att flera tusen personer påverkas i Europa. Risken är att Ryssland och Kina utnyttjar tomrummet. Det prisbelönta internationella nätverket OCCRP med undersökande journalister som granskar ämnen som desinformation, organiserad brottslighet och valpåverkan har också förlorat amerikanskt stöd. Drew Sullivan är grundare av nätverket.
It's been really a disaster for media, especially non-profit investigative reporting organizations, which were getting a large amount of their funds from USAID and the US government.
Det är en katastrof för undersökande medieorganisationer, säger han till Ekot, och vinnare är
corrupt politicians, libertarian billionaires, you know, corrupt businesses, the people who benefit from things going to hell is organized crime.
Korrupta politiker, företag och vissa miljardärer. Också organiserad brottslighet tjänar på att allt går åt helvete, säger Drew Sullivan. Sebastian Bay, svensk expert inom hybridhot, beskriver tomrummet i Europa nu som oöverskådligt. Det påverkar svensk säkerhet, säger han.
Men det riskerar ju absolut att undergräva vår försvarsförmåga, både i Europa och i Sverige. Och när den här typen av verksamhet avvecklas, ja, då blir vi ju svagare på att möta främmande makts påverkan här då.
Reporter Beatrice Jansson. Ett nystartat förband inom försvaret ska skydda samhällets viktiga digitala funktioner, till exempel banktjänster, internet och eldistribution. Johan Pekkari är chef för strategienheten vid försvarsstaben.
För det här förbandet då så fokuserar vi i ett första skede åtminstone på finans.